Nåd vare med er och frid ifrån Gud, vår far och Herren Jesus Kristus. Låt oss be. O Jesus, dig förbarma i denna väntans tid. Bered av nåd mig arma att möta dig med frid. Kom du att hos mig bo och lär mig evigt lova dig Gud för denna gåva i barnslig, tacksam tro. Amen. Predikotexten är från Jesajas bok, kapitel 40, verserna 9-11. Vi har redan lyssnat till den, men det är en text som vi inte så där är alldeles förtrogna med till vardags, så jag ska läsa den en gång till. Sion, du glädjens budbärarinna, stig upp på ett högt berg. Jerusalem, du glädjens budbärarinna, höj din röst med kraft. Höj den utan fruktan. Säg till Judas städer, se er Gud. Ja, Herren Gud kommer med makt, hans arm visar sin makt. Se, han har med sig sin lön, hans segerbyte går framför honom. Han vallar sin jord som en hede, han samlar lammen i sina armar och bär dem i sin famn. Sakta för han moderfåren fram. Herre, helga oss i sanningen, ditt ord är sanning. Amen. Temat idag har förskjutits i moderna handböcker. Det gamla temat som vi också använder här är Herren är nära. Men det har förskjutits mera mot Jesu födelse. Herrens födelse är nära. Och i svenska kyrkan har man rent av gått så långt att man direkt firar Jungfru Maria idag. Utöver då de andra söndagarna i kyrkåren när hon är i centrum. Vi ska utifrån Jesaja-texten ta fram tre aspekter av temat Herren är nära. Och det betyder ju också att det är Herren Jesus Kristus som är i centrum idag. Den första aspekten är Herren är nära. Därför ska Sion och Jerusalem ropa, se er Gud. Vem är Sion? Glädjens budbärarinna. Det stod om uppmaning till henne. Stig upp på ett högt berg. Jerusalem, du glädjens budbärarinna. Höj din röst med kraft. Och de ska säga, se er Gud. Det här påminner om den kända negrospiritualen. Go tell it on the mountain. Stig upp på berget och förkunna. Jesus Kristus är född. Se er Gud. Vem är denna Sion som kallas glädjens budbärarinna? Sion var från början en höjd i Jerusalem som kung David intog av jebuséerna. Och den började kallas Davids stad. Så småningom så fick det här namnet representera hela Jerusalem. Och numera så har Sion fått representera hela den kristna kyrkan. Det kommer vi tillbaka till. I psalm 102 står det: du ska gripa in och förbarma dig över Sion. Det är dags att du visar dig nåd. Folken ska vörda Herrens namn och jordens alla kungar din härlighet. När Herren bygger upp Sion och visar sig i sin härlighet. Här är Sion detsamma i princip som Jerusalem. Det är centrum för förkunnelsen av evangelium. Att Sion ska komma till härlighet förknippas med Messias, Davids son. Det ser vi framförallt i Sakarias profetia som vi brukar läsa på första söndagen i advent. Dotter Sion, se din konung kommer till dig, saktmodig, ridande på en åsna. Sions dotter, eller Sion, du glädjens budbärarinna. Då Messias vandrar sin väg till korset för att lida och dö för världens synder, då kommer Sion till ära Efter det ska budskapet gå ut i världen, med början från Jerusalem. I andra kungaboken 19 återges en profetia av profeten Jesaja, samma som vi hade som text, alltså samma profet som vi hade som text. Där heter det så här: från Jerusalem ska en rest gå ut, de räddade från Sionsberg. På pingstdagen gick den här profetian i fullbordan. På alla språk predikades om hur Jesus från Nazaret, Davids son, Messias, hade uppstått och fullbordat allt det som profeterna hade talat. Sen skulle Jesu missionsbefallning verkställas med de ord som Jesus ger dem som avskedsord, enligt Apostlagärningarna 1. Men när den helige ande kommer över er, ska ni få kraft och bli mina vittnen i Jerusalem, i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns. På det här sättet har nu den kristna kyrkan fått namnet Sion. Från början var det Jesu lärjungar. De var ju alla judar, alltså israeliter efter köttet. Men det dröjde inte länge innan man kallade också hedningar med i den här kyrkan. Och i Antiochia sägs det i Apostlagärningarna att man började kalla dessa kristna, dessa som var på vägen, den vägen, Jesu lärjungar, kristna efter Kristus, deras Herre. Med aposteln Paulus ord i Romarbrevet 11 har folk från alla folkslag fått bli inympade i det äkta olivträdet. Och därmed har detta folk, eller denna församling, fått namnet Sion. Eller Israel, som det också då är ett parallellnamn till. Evangeliet utgick från Jerusalem, inte bara till judastäder, utan till hela världen. Tack vare apostlarnas mission och deras efterföljares trogna verksamhet har evangeliet nått också oss högt uppe i Norden. Också vi har fått del av gemenskapen med Sion. Nu är det vår tur att ropa ut: se er Gud. Gå på berget, ropa: se er Gud. Säg till de stressade och ångestfyllda människorna runt omkring: se er Gud. Se inte på prylar och dekorationer. Tro inte att de levande ljusen är den befrielse som ni önskar, utan se på Jesus. Go tell it on the mountain. Lyssna inte på dem som förbereder sig att fira en jul utan julens barn. Bered dig att ta emot Gud själv när han kommer. Herren är nära. Det andra vi ska säga är: Herren är nära. Han kommer med makt, fast som ett barn. Ja, Herren Gud kommer med makt. Hans arm visar sin makt. Se, han har med sig sin lön. Hans segerbyte går framför honom. Vi har många exempel i Gamla testamentet hur Gud visade sin makt. Det börjar ju med skapelsen. Den enormt extrema händelse som man idag inte vill tro på ens, men som inte har något vittne bland människor, som bara Gud kunde berätta om åt oss via skriften. Det var ju verkligen toppen av makt. Och sen hur det gick vidare, syndafloden, då Gud utrotade allt liv utom 8 människor och en del djur. Sen vidare, om vi kommer då till Egypten, när Israels barn blev befriade efter en rad plågor, hur de vandrade torrskodda genom havet medan fienderna dränktes. Hur det skedde stora under också under ökenvandringen, där Gud gav dem vatten att dricka från klippan, mättade dem med manna och så vidare. Och vi har också exempel på hur Gud gjorde under profeternas tid, Elia på Karmel. hur Daniel beskriver starka händelser i Babylonien. De tre männen som räddades ur den brinnande ugnen och Daniel själv ur lejongropen och så vidare. Ja, visst har Herren visat sin makt. Och så kommer denne mäktige Gud till oss och berättar vad han har gjort i Nya Testamentet. Hur han låter en jungfru som inte har varit med någon man föda en son som är Gud själv. Hur denna Gudason Jesus gör stora under också han. Hur han förvandlar vatten till vin i ett huj. Hur han går på vattnet och framförallt hur han uppstår efter att ha dödats på ett kors. Så uppstår han ur sin grav. Slutligen återvänder han till himlen för att ta sin makt i bruk i full utsträckning vid faderns högra sida. Hela raden av underverk strider mot vårt förnuft. Det går emot det som vetenskapsmän säger är det enda möjliga att förklara. Det kan inte förklaras. Det är Gud som visar sin makt. Och det största undret är verkligen det när Gud låter sig födas som ett litet barn. Han som äger hela jorden, som har skapat allt, som råder över universum, blir ett litet barn som är beroende av sin mor. Men är det verkligen ett exempel på makt? Jo, visst är det det. Det är kraften som fullkomnas i svaghet. Det är exempel på hur Gud uppenbarar sig i sin motsats, som Luther beskriver det i sin bok om den trälbundna viljan. Jag citerar lite där. När Gud gör levande gör han det genom att döda. När han rättfärdiggör gör han det genom att förklara skyldig. När han för oss till himlen leder han till helvetets djup. Guds son lämnar sin höga position som faderns högra hand. Kommer ner i den yttersta förnedring. Han har redan tidigare visat sig som en människa vid särskilda tillfällen. Han visade sig för Abraham inför straffdomen över Sodom. Han stod framför Josua som befälhavaren över Herrens här när han skulle börja sitt verk med att föra sitt folk in i det utlovade landet. Han kom till Gideon en svår tid och där kallas han Herrens ängel. Och han var med i tre männen i den brinnande ugnen. Men nu kommer världens kung och herre fysiskt till vår jord som barnet Jesus för att utföra det uppdrag som han var bestämd att utföra sedan syndafallets dag. Han var kvinnans sed som det heliga gamla testamentet trodde på och såg fram emot. Men han kommer inte uppenbart som mäktig Gud. Fastän Jesaja säger så i gamla testamentets julevangelium. Det barn som blir fött ska bland annat kallas mäktig Gud. Han kommer i maktens motsats. Han kommer i ringhet. Svag och ödmjuk. Så ska han göra oss som tror på honom till kungar som ska regera med honom i hans nåderike genom det ord som han har anförtrott oss att predika. När han kommer har han med sig sin lön. Det står liknande ord också i Uppenbarelseboken 22. Jag har min lön med mig för att ge åt var och en efter hans gärningar. Jesus har makt att utföra det uppdrag som han kom för. Att frälsa det syndiga människosläktet från deras synder. Djävulen kunde inte hindra honom genom att fresta honom till synd. Han kunde inte triumfera när Jesus hängde på korset. Till synes fullständigt utblottad och utslagen. Också där visade han sin makt. Mitt i det som för världen var svaghet och skam. Hans lön och segerbyte är den frukt som hans verksamhet åstadkom, frälsning och evig salighet. åt alla dem som tror på honom. Han för sin lön, har sin lön med sig. Och så det tredje. Herren är nära. Han samlar sina lam. Han vallar sin jord som en herde. Han samlar lammen i sina armar och bär dem i sin famn. Sakta för han moderfåren fram. En av de bilder som Gamla testamentets profeter målade om Jesus är herden. Det gör till exempel Hesekiel väldigt målande och tydligt i det 34 kapitlet. Där förutsäger han att Herren ska ta sig an sitt folk som har förskingrats av falska ledare och profeter. Jesus anknyter starkt till den profetian i Johannesevangeliet, det 10 kapitlet, det som bär rubriken Den gode herden. Jag ska citera några verser från Hesekiel. Försök tänka på hur det här är en förutsägelse om Jesus, om Messias. Så säger Herren Gud, jag ska själv söka upp mina får och ta mig an dem. Liksom en herde tar sig an sin jord när han är bland sina får som varit skingrade, så ska också jag ta mig an mina får och rädda dem från alla de orter där de skingrades en mulen och mörk dag. Jag ska föra dem ut från folken och samla ihop dem från länderna och låta dem komma till sitt eget land och föra dem i bet på Israels berg vid bäckarna och där man i övrigt kan bo i landet. På goda betesmarker ska jag föra dem i bet. På Israels höga berg ska de få sina betesmarker. Där ska de vila sig på goda betesmarker och de ska ha rikligt med bete på Israels berg. Jag ska själv föra mina får i bet och låta den vila sig, säger Herren Gud. De förlorade ska jag söka upp. De som gått vilse ska jag föra tillbaka. De sårade ska jag förbinda. Och de svaga ska jag stärka. Men de feta och de starka ska jag förgöra. Jag ska ta hand om dem med rättvisa. Hesekiel utför sin profetiska gärning som landsflyktig i Babylonien. Där talar han strängt till sina landsmän, men han förkunnar också Guds dom över hedna folk. Han visar hur det straff som drabbat Israel är helt rättvist. För de har övergett Herren sin herde, och de som har blivit ledare har svikit. Och de har skingrat sin jord med sina synder. Men nu ska han ta sig an dem och föra dem tillbaka till sitt land. Men det var så att Guds folk efter återkomsten från Babylonien, som skedde precis som profeterna förutsade, de var inte bättre än förr. Man kunde ju tänka sig att nu efter den här stora prövningen, när de har mist sitt land, när Jerusalem var nedbombat, kunde vi säga med dagens språkbruk, då skulle de ha ångrat sig, då skulle de ha sagt, nu vill vi tjäna Gud. Men de var lika hårdnackade som förr. De var samma syndare i sina hjärtan. Det måste ännu bli en annan återkomst. Det talar profeterna också om. De behövde nya hjärtan. Och det är det som händer när Jesus kommer. Då ska han återupprätta sitt folk och ge dem ett nytt hjärta. Det skriver Hesekiel också om i det 36 kapitlet. Jag ska stänka rent vatten på er så att ni blir rena. Jag ska rena er från all er orenhet och från alla era avgudar. Jag ska ge er ett nytt hjärta och låta en ny ande komma in i er. Jag ska ta bort stenhjärtat ur er kropp och ge er ett hjärta av kött. Jag ska låta min ande komma in i er och göra så att ni vandrar efter mina stadgar och håller mina lagar och följer dem. Det här beskriver den nyfödelse som sker när den helige ande omvänder och skapar ett nytt hjärta genom dopet och tron. Då för anden oss in i gemenskapen med Jesus, och det är Jesus som verkar detta nya. Då tar herden an sina får och ger den verklig vila. Han söker upp de förlorade fåren inte bara dem som hör till det gammaltestamentliga folket i Israel, utan också syndare från hedna folken, från hela världen. Och så ger han dem rätt att komma in i hans fårajord. Så ska alla dessa människor, som uppenbarelseboken beskriver det, från alla stammar och språk och länder och folk, stå inför Herren på den yttersta dagen, som får i hans jord, och kallas för att ta i besittning det rike som är tillrätt åt dem från världens begynnelse. Nu är Herren nära. Han är här i sitt ord och i sina sakrament, för att samla lammen i sina armar och bära dem i sin famn. Han har en stor kärlek och omsorg om sin flock. Han tar också hand om moderfåren, ledarna för församlingen, som följer honom och går före jorden. Det är ett bevis för profetians äkthet att vi har Jesus med oss än idag. För utan hans makt och trofasthet så skulle vi vara förrödda av djävulen. Men när vi har honom med oss ska ingenting skilja oss från hans kärlek. Därför, Herren är nära. Sök dig nära honom där han finns. Ta vara på alla tillfällen att vara med honom. Och ta också hand om de svaga lammen, som så lätt frestas att gå på egna vägar. Varna, förmana och trösta. Våra barn och våra ungdomar är de som framförallt behöver vara nära Herren. För dem till den gode herden som har makt att bära och leda dem rätt. Amen. Lovad vare du Gud och välsignad evighet som med ditt ord tröstar, lär, förmanar och varnar oss. Låt din helige ande stadfästa ordet i våra hjärtan, så att vi inte blir glömska hörare, utan dagligen växer till i tro, hopp, kärlek och tålamod in till änden, och blir saliga genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.